from the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu kvinnornas allmänna möte under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. För musiken under mötet står en kör av unga kvinnor från stavar i området Pleasant Grove i Utah. Syster Jean B. Bingham, hjälpföreningens generalpresident, leder det här mötet.
Dear sisters,
kära systrar, var ni är i världen och oavsett hur gamla ni är, välkomnar vi er till kvinnornas allmänna möte under den historiska halvårskonferensen, 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi är tacksamma att vara samlade i konferenscentret här i Salt Lake City och veta att vi har liknande sammankomster med systrar på mötesplatser över hela världen. Vi välkomnar lika så vänner av annan tro som kan vara med oss och hoppas att ni ska ha glädje av vår stund tillsammans. President Russell M. Nelson har bett mig att leda det här mötet. Jag heter Jean Bingham och är för närvarande hjälpföreningens generalpresident. Vi är tacksamma att ha president Nelson och de andra medlemmarna i första presidentskapet med oss ikväll och ser fram emot deras budskap till oss. Vi noterar tacksamt närvaron av andra medlemmar av verkställande kommittén för prästadömet och familjen som samarbetar med systrarna. På förhöjningen sitter också de som verkar i primärs, unga kvinnors och hjälpföreningens generalpresidentskap. Vi hälsar dem varmt välkomna och även dessa organisationens generalkommitté, av vilka många nyligen kallats. För musiken under det här mötet står en kör bestående av unga kvinnor från stavar i Pleasant Grove, Utah, under ledning av Tracy Warby och Bonnie Goodliffe i orgen. Kören inleder det här mötet med att sjunga Kom Guds barn från land och stad. Inledningsbönen får vi sedan av syster Mehmet Lopez som är medlem av hjälpföreningens generalkommitté, varefter kören sjunger Han är Guds son.
Come.
Our Father in heaven, we thank you.
Fader i himlen, vi tackar dig för att vi har kunnat samlas över hela världen i enighet som döttrar i ditt rike. Vi ber att du ska just din ande så att vi kan få andlig vägledning och en förnyad övertygelse. För öka vår önskan att inte bara ta emot utan också att handla efter vår egen personliga uppenbarelse som vi får. Välsigna oss och de vi älskar så att vi kan hålla våra förbund med dig. Ta bort vår fruktan och våra tvivel och stärk vår tro. Och öka vår tillit och tro på dig så att vi kan gå framåt och ta itu med problemen i våra liv. Välsigna dem som lider på grund av krig och naturkatastrofer. Ge dem hopp. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, choir, for that
tack,
kören,
för den vackra sången och att ni delade ett vittnesbörd genom den. Vi har nu glädjen att få höra från syster Joy G. D. Jones som är primärs generalpresident. Efter henne talar syster Michelle Craig, första rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap, och syster Christina B. Franco, andra rådgivare i primärs generalpresidentskap.
On this historic night.
Denna historiska kväll uttrycker jag min kärlek och uppskattning för var och en av er, mina kära systrar. Oavsett ålder, plats eller omständigheter samlas vi ikväll i enighet, styrka, syfte och vittnesbörd om att vi är älskade och leds av vår himmelske Fader, vår frälsare Jesus Kristus och vår levande profet, president Russell M. Nelson. När vi var unga kallades min man och jag av vår biskop att besöka och betjäna en familj som inte hade varit i kyrkan på många år. Jag accepterade villigt vårt uppdrag och åkte hem till dem några dagar senare. Det stod genast klart för oss att de inte ville ha besök från kyrkan. Så, vid vårt nästa besök kom vi med ett fat kakor. Övertygade om att choklad skulle få deras hjärtan att smälta. Det gjorde den inte. Paret talade till oss genom nätdörren och gjorde det ännu tydligare att vi inte var välkomna. Men när vi körde hem kände vi oss ganska säkra på att vi skulle ha lyckats bättre om vi bara hade gett dem Rice Krispie Treats istället. Vår brist på ett annat perspektiv gjorde att vi frustrerades av ytterligare misslyckade försök. Det känns aldrig bra att bli avvisad. Med tiden började vi fråga oss själva, varför gör vi det här? Vad har vi för mål? Elder Carl B. Cook gjorde följande iakttagelse. Tjänande i kyrkan kan vara en utmaning om vi ombes göra något som skrämmer oss. Om vi blir trötta på att tjäna. Eller om vi kallas att göra något som först inte tilltalar oss. Vi upplevde sanningen i Elder Cooks ord. Då vi bestämde oss för att vi måste söka vägledning för någon med ett större perspektiv än vi själva hade. Så efter många uppriktiga böner och skriftstudier fick vi svaret på varför vi tjänar. Det skedde en förändring i hjärtat. Vi upplevde faktiskt uppenbarelse. När vi sökte vägledning i skrifterna lärde Herren oss hur man kan tjäna andra på enklare och mer meningsfulla sätt. Det här är versen vi läste som förändrade både våra hjärtan och vårt sätt att tjäna. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, med all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka. Och i Jesu Kristi namn ska du tjäna honom. Trots den här versen var så välbekant, tycktes den tala till oss på ett nytt och betydelsefullt sätt. Vi insåg att vi uppriktigt strävade efter att tjäna den här familjen och vi ville tjäna biskopen. Men vi behövde fråga oss själva om vi verkligen tjänade av kärlek till Herren. Kung Benjamin tydliggjorde detta när han förklarade: se, jag säger er att trots att jag sa till er att jag tillbringat mina dagar i er tjänst, vill jag inte skryta, ty jag har endast varit i Guds tjänst. Så vilka tjänade Gud kung Benjamin egentligen? Vår himmelske fader och frälsaren. Att veta vem och varför när vi tjänar andra hjälper oss förstå att det största beviset på kärlek är hängivenhet mot Gud. När vårt fokus gradvis förändrades, förändrades även våra böner. Vi började se fram emot våra besök hos den här familjen på grund av vår kärlek till Herren. Vi gjorde det för honom. Han gjorde så att kampen inte längre var en kamp. Efter många månader av att stanna på tröskeln började familjen släppa in oss. Så småningom hade vi regelbundna böner och ljuva samtal med evangeliet tillsammans. En långvarig vänskap växte fram. Vi dyrkade och älskade Herren genom att älska hans barn. Kan du minnas ett tillfälle när du kärleksfullt och uppriktigt har ansträngt dig för att hjälpa någon och känt att dina ansträngningar passerade obemärkt eller kanske var ouppskattade eller till och med oönskade? Ifrågasatte du i den stunden värdet av din insats? Om du gjorde det så hoppas jag att kung Benjamins ord kan ersätta ditt tvivel och till och med din smärta. Ni är endast i er Guds tjänst. Istället för att bygga upp irritation kan vi genom tjänande bygga en ännu bättre relation till vår himmelske fader. Vår kärlek till och hängivenhet mot honom tar bort behovet av erkännande eller uppskattning och gör att hans kärlek kan flöda till och genom oss. Ibland kan vi till en början tjäna av ren plikt eller för att vi känner ansvar. Men även det tjänandet kan leda till att vi hämtar kraft från något ädlare inom oss, vilket leder oss till att tjäna på ett sätt som vida överträffar alla andra. Som president Nelsons inbjudan till ett nytt, heligare sätt att ta hand om och stödja andra. När vi fokuserar på allt som Gud har gjort för oss, flödar vårt tjänande från ett tacksamt hjärta. När vi bryr oss mindre om hur vårt tjänande är bra för oss själva, inser vi istället att tjänandet ska fokusera på att sätta Gud främst. President M. Russell Ballard undervisade: det är bara när vi älskar Gud och Kristus av allt hjärta, själ och sinne som vi kan dela den kärleken med våra medmänniskor genom att vara vänliga och hjälpsamma. Det första av de 10 budorden upprepar denna gudomliga visdom: jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Placeringen av detta bud hjälper oss förstå att om vi sätter honom allra främst kommer allt annat så småningom att falla på plats. Till och med hur vi tjänar andra. När han får främsta platsen i våra liv genom vårt medvetna val kan han välsigna våra handlingar till vårt bästa och till förmån för andra. Herren sa: vänder till mig i varje tanke. Och varje vecka sluter förbund att göra just det. Att alltid minnas honom. Kan ett sådant gudomligt fokus tillämpas på allt vi gör? Kan utförandet av till och med en enkel uppgift bli en möjlighet att visa vår kärlek till och hängivenhet mot honom? Jag tror att det kan, och systrar, och kommer att bli det. Vi kan se till att varje sak på vår att göra-lista blir ett sätt att prisa honom på. Kan vi se det? Vi kan se varje uppgift som en förmån och möjlighet att tjäna honom. Även när vi är mitt uppe i deadlines, plikter eller blöjbyten. Som Amon sa: ja, jag vet att jag är ingenting. Till min styrka är jag svag. Därför vill jag inte skryta över mig själv, utan jag vill skryta över min Gud. Ty i hans kraft kan jag göra allting. När vår främsta prioritet i livet blir att tjäna vår Gud, förlorar vi oss själva. Och i sinom tid finner vi oss själva. Frälsaren undervisar om denna princip så enkelt och tydligt. Låt därför ert ljus så lysa för detta folk, så att de ser er goda gärningar och prisar er fader som är i himlen. Låt mig dela med mig av några visdomsord som stod på väggen i ett barnhem i Kolkata i Indien. Om du är vänlig kan andra anklaga dig för att ha själviska, dolda motiv. Var vänlig ändå. Det som har tagit dig många år att bygga upp kan någon förstöra över en natt. Bygg ändå. Det goda du gör idag glömmer människor ofta imorgon. Gör gott ändå. Ge världen det bästa du har, och det kanske aldrig är tillräckligt. Ge världen det bästa du har ändå. Du förstår, i slutändan är det mellan dig och din Gud det står. Systrar, det är alltid mellan oss och Herren det står. Som president James E. Faust sa: vilket är det största behovet i världen? Är inte det största behovet i världen att var och en har en personlig, pågående, daglig och fortsatt relation till frälsaren? En sådan relation kan frigöra gudomligheten inom oss Och ingenting kan skapa en större förändring i våra liv än när vi börjar känna och förstå vår gudomliga relation till Gud. I samma anda förklarade Alma för sin son: ja, låt alla dina gärningar göras för Herren, och vart helst du går, låt det ske i Herren. Ja, låt alla dina tankar riktas mot Herren. Ja, låt ditt hjärtas tillgivenhet tillägnas Herren för evigt. Och president Russell M. Nelson har också undervisat oss: när vi förstår hans frivilliga försoningsverk överskuggas varje känsla av uppoffring från vår sida fullständigt av en djup känsla av tacksamhet över förmånen att få tjäna honom. Systrar, jag vittnar om att när Jesus Kristus genom kraften i hans försoning arbetar på oss och i oss börjar han arbeta genom oss för att välsigna andra. Vi tjänar dem, men vi gör det genom att älska och tjäna honom. Vi blir det som skrifterna beskriver. Var och en strävar efter det som är till hans nästas fördel och gör allt med blicken endast fäst på Guds ära. Kanske visste vår biskop att det var det min man och jag skulle lära oss av dessa första och välmenta, men ändå inte fullkomliga, ansträngningar att tjäna hans älskade söner och döttrar. Jag bär mitt personliga och fasta vittnesbörd om den godhet och kärlek han delar med oss när vi strävar efter att tjäna för honom. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
When I was in elementary school,
när jag gick i grundskolan gick vi hem på en asfalterad stig som slingrade fram och tillbaka upp för en kulle. Det fanns en annan stig som inte var asfalterad och den kallades för pojkarnas stig. Pojkarnas stig var en trampad stig som gick rakt upp för kullen. Den var kortare men mycket brantare. Som ung flicka visste jag att jag kunde gå på alla stigar som pojkarna kunde. Ännu viktigare var att jag visste att jag levde i de sista dagarna och att jag skulle behöva göra svåra saker som pionjärerna. Och jag ville vara förberedd. Så då och då halkade jag efter mina vänner på den asfalterade stigen, tog av mig skorna och gick barfota upp för pojkarnas stig. Jag försökte härda mina fötter. Som ung flicka i primär trodde jag att det var det jag kunde göra för att förbereda mig. Nu vet jag att det inte är så. Istället för att gå barfota upp för bergstigar vet jag att jag kan förbereda mina fötter för att gå på förbundets stig genom att följa den heliga andens maningar. Herren kallar oss nämligen genom sin profet att leva och ha omsorg på ett högre och heligare sätt, och att gå ett steg högre upp. De här profetiska uppmaningarna kan tillsammans med vår medfödda känsla av att vi kan göra och vara mer ibland skapa något inom oss som Elster Neil L. Maxwell kallade för gudomligt missnöje. Gudomligt missnöje uppstår när vi jämför det vi är med vad vi har förmåga att bli. Var och en av oss känner, om vi ska vara ärliga, en klyfta mellan var och vilka vi är och var och vilka vi vill vara. Vi längtar efter att ha bättre personliga förmågor. Vi har de här känslorna eftersom vi är döttrar och söner till Gud, födda med Kristi ljus samtidigt som vi lever i en fallen värld. De här känslorna är gudagivna och skapar en iver att agera. Vi bör välkomna känslor av gudomligt missnöje som för oss till ett högre plan medan vi känner igen och undviker Satans förfalskade variant, förlamade missmod. Det här tillfället är något som Satan allt för gärna utnyttjar. Vi kan välja att vandra den högre stigen som leder oss till att söka Gud och hans frid och nåd. Eller så kan vi lyssna på Satan som bombarderar oss med budskapen att vi aldrig kommer att vara tillräckligt bra, tillräckligt rika, tillräckligt smarta, tillräckligt vackra. aldrig någonsin tillräckliga. Vårt missnöje kan bli gudomligt eller destruktivt. Ett sätt att skilja gudomligt missnöje från Satans förfalskade variant är att gudomligt missnöje leder oss till trofasta handlingar. Gudomligt missnöje är inte att inbjuda till att stanna kvar i bekvämlighetszonen, och det leder heller inte till förtvivlan. Jag har lärt mig att när jag hänger mig åt tankar som allt jag inte är, så går jag inte framåt, och det blir mycket svårare att känna och följa anden. Som unge man blev Joseph Smith ytterst medveten om sina brister och oroade sig för sin odödliga själs välfärd. Med hans egna ord: jag blev mycket bedrövad, för jag var övertygad om mina synder och kände sorg över mina egna synder och över världens synder. Detta ledde till allvarlig begrundan och stor oro. Låter det bekant? Känner du dig orolig eller bedrövad över dina brister? Ja, Josef gjorde dock något. Han berättar: jag sa ofta till mig själv, vad ska jag göra? Josef handlade i tro. Han vände sig till skrifterna, läste uppmaningen i Jakobs brev 1:5 och vände sig till Gud för att få hjälp. Den syn som följde inledde återställelsen. Jag är så tacksam för att Joseph Smiths gudomliga missnöje och hans stund av obehag och förvirring drev honom till att handla i tro. Världen använder ofta känslan av missnöje som en ursäkt för självupptagenhet, för att vända våra tankar inåt och bakåt och att ha ett enskilt fokus på vem jag är, vad jag inte är och vad jag vill. Gudomligt missnöje motiverar oss att följa frälsarens exempel när han gick omkring och gjorde gott. När vi vandrar längs lärjungeskapets stig får vi andliga maningar att sträcka oss ut mot andra. En berättelse jag hörde för några år sedan har hjälpt mig känna igen och sedan följa andens maningar. Syster Bonnie Parkin, dåvarande generalpresident i Hjälpföreningen, sa följande: Susan var en fantastisk sömmerska. President Kimball bodde i hennes församling. En söndag märkte Susan att han hade en ny kostym. Hennes far hade nyligen tagit med sig en utsökt sidentyg till henne. Susan tyckte att tyget skulle vara perfekt för en snygg slips till president Kimballs nya kostym. Så på måndagen sydde hon slipsen. Hon slog in den i silkepapper och gick upp för kvarteret till president Kimballs hem. På vägen till ytterdörren stannade hon plötsligt och tänkte: ska jag verkligen göra en slips till profeten? Han har förmodligen mängder av dem. Hon bestämde sig för att hon hade gjort ett misstag och vände sig om för att gå. Just då öppnade syster Kimball dörren och sa: åh, Susan. Snubblande över sig själv sa Susan: jag såg president Kimball i sin nya kostym i söndags. Pappa har just tagit med sig lite siden från New York, så jag gjorde honom en slips. Innan Susan kunde fortsätta hindrade syster Kimball henne, tog tag i hennes axlar och sa: Susan, undertryck aldrig en storsint tanke. Jag älskar det. Undertryck aldrig en storsint tanke. Ibland när jag får en känsla av att göra något för någon, så undrar jag om det är en maning eller bara mina egna tankar. Men som jag har blivit påmind, det som är av Gud inbjuder och lockar till att ständigt göra gott. Därför är allt som inbjuder och lockar till att göra gott och till att älska Gud och att tjäna honom inspirerat av Gud. Vare sig de är direkta maningar eller bara impulser att hjälpa, är en god gärning aldrig förgäves, för kärleken upphör aldrig och den är aldrig fel svar. Ofta är tillfället olägligt och vi får sällan se inverkan av våra blygsamma tjänande. Men då och då kan vi se att vi har varit redskap i Guds händer, och vi kommer att vara tacksamma över kunskapen att när den heliga anden verkar genom oss är det ett tecken på Guds godkännande. Systrar, ni och jag kan vädja till den heliga anden att visa oss allt vad vi bör göra, även när vår att göra-lista ser fulltecknad ut. När vi känner oss manade kan vi lämna disken i diskhon eller inkorgen full av krav på vår uppmärksamhet för att läsa för ett barn, besöka en vän, sitta barnvakt åt grannens barn eller tjäna i templet. Missförstå mig inte, jag är en sån som gör listor. Jag älskar att bocka av saker. Men frid kommer av vetskapen om att när vi är mer så är det inte nödvändigtvis detsamma som att vi gör mer. När jag reagerar på missnöje genom att bestämma mig för att följa maningar förändras mitt sätt att se på min tid. Och jag ser inte människor som störande avbrott utan som mitt livssyfte. Gudomligt missnöje leder oss till Kristus. Det leder inte till ödmjukhet, inte självmjukan. Självömkan eller till det missmut som kommer av jämförelser med andra, det vi alltid kommer till korta. Förbundstrogna kvinnor finns i alla storlekar och former. Deras familjer, deras upplevelser och deras omständigheter varierar. Naturligtvis har ingen av oss uppnått vår gudomliga potential och det finns en viss sanning i insikten att ensamma räcker vi inte till. Men evangeliets goda nyheter är att med Guds nåd så räcker vi till. Med Kristi hjälp kan vi göra allting. Skrifterna lovar att vi ska finna nåd till hjälp i rätt tid. Den överraskande sanningen är att våra svagheter kan bli till välsignelsen när de gör oss ödmjukare och får oss att vända oss till Kristus. Missnöje blir gudomligt när vi ödmjukt tar våra brister inför Jesus Kristus istället för att stå tillbaka i självömkan. Jesu underverk började faktiskt ofta med ett erkännande av brister, behov, misslyckande eller otillräcklighet. Kommer du ihåg bröden och fiskarna? Var och en av evangelieförfattarna återger hur Jesus mirakulöst mättade de tusenden som följde honom. Men berättelsen börjar med att lärjungarna erkänner vad de saknar. De inser att de bara har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många? Lärjungarna hade rätt. De hade inte tillräckligt mat. Men de gav det som de hade till Jesus och han gav oss underverket. Har du någon gång känt att dina talanger och gåvor inte var tillräckliga för den uppgift som låg framför dig? Det har jag. Men du och jag kan ge det vi har till Kristus och han kan föröka våra ansträngningar. Vad du har att erbjuda är mer än tillräckligt, även med dina mänskliga svagheter och brister, om du litar på Guds nåd. Sanningen är den att var och en av oss bara är en generation efter gudomen, ett Guds barn. Och precis som han har gjort med både profeter och vanliga män och kvinnor genom tidsåldrarna, har vår himmelske fader för avsikt att förvandla oss. C.S. Lewis förklarade förvandlingens kraft på det här sättet. Föreställ er själva att ni är ett levande hus. Gud kommer in för att renovera huset. Först kanske ni kan förstå vad det är han gör. Han korrigerar avloppsrören och tätar hålen i taket och så vidare. Ni visste att det var sånt som måste göras och därför blev ni inte överraskade. Men plötsligt börjar han hamra på huset på ett sätt som gör ohyggligt ont. Ni förstår, han bygger ett helt annat hus än ni hade tänkt er. Ni trodde att ni skulle göra sånt till en nätt liten villa, men han bygger ett palats. Han tänker själv komma och bo i det. Tack vare frälsarens försoningsoffer kan vi få förmågan att göra det som ligger framför oss. Profeterna har lärt oss att om vi går i lärjungeskapets stig kan vi göras heliga genom Kristi nåd. Gudomligt missnöje kan leda oss till att handla i tro, följa frälsarens uppmaning att göra gott och ödmjukt ge våra liv till honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
After last general conference, many people approach me.
Efter senaste generalkonferensen kom människor fram till mig och ställde samma fråga. Är de där sätena bekväma? Jag svarade alltid likadant. De där sätena är väldigt bekväma om man inte måste tala. Det är sant, eller hur? Mitt säte har inte varit lika bekvämt under den här konferensen. Men jag är sannerligen tacksam för välsignelsen och äran att få tala till er ikväll. Ibland när vi tjänar får vi sitta på olika säten. En del är riktigt bekväma och andra inte. Men vi har lovat vår fader i himlen att vi ska tjäna honom och andra
med kärlek och utföra hans vilja i allting. För några år sedan fick kyrkans ungdomar lära sig att när ni inträder i Guds tjänst börjar ett av era största äventyr. Då hjälper ni Gud att påskynda sitt verk, och det är en härlig, glädjerik och fantastisk upplevelse. Det är ett äventyr som är tillgängligt för alla oavsett ålder. Och det är också ett äventyr som tar oss längs det som vår älskade profet har kallat förbundsstigen. Men tyvärr lever vi i en självisk värld där människor hela tiden frågar: vad vinner jag på det? Istället för att fråga: vem kan jag hjälpa idag? Eller: hur kan jag bättre tjäna Herren i mitt ämbete? Eller: ger jag Herren mitt allt? Ett stort exempel på osjälviskt tjänande i mitt liv är syster Victoria Antonietti. Victoria var en av primärlärarna i min gren under min uppväxt i Argentina. Varje tisdags eftermiddag när vi samlades för primär hade hon med sig en chokladtårta åt oss. Alla älskade tårtan, nåja. Alla utom jag. Jag avskydde chokladtårta. Och fast hon alltid försökte ge mig en bit tårta tackade jag alltid nej till hennes erbjudande. En dag, efter att hon hade delat med sig av chokladtårtan till resten av barnen, så frågade jag henne: varför tar du inte med en tårta med en annan smak, som apelsin eller vanilj? Efter att ha skrattat lite frågade hon mig: varför provar inte du en liten bit? Den här tårtan har bakats med en speciell ingrediens, och jag lovar att om du smakar så kommer du att tycka om den. Jag såg mig om, och till min förvåning verkade alla njuta av tårtan. Så jag gick med på att försöka. Kan ni gissa vad som hände? Jag tyckte om den. Det var allra första gången jag tyckte om chokladtårta. Det var inte förrän många år senare som jag fick reda på vad den hemliga ingrediensen i syster Antoniettis chokladtårta. Mina barn och jag besökte mamma varje vecka. Vid ett av de här besöken njöt mamma och jag av en bit chokladtårta. Och jag berättade för henne hur jag kom att tycka om chokladtårta för första gången. Då upplyste hon mig med resten av berättelsen. Du förstår, Chris, sa mamma. Victoria och hennes familj hade inte så mycket pengar. Och varje vecka var hon tvungen att välja mellan att betala bussresan till primär för sig själv och sina fyra barn, eller att köpa ingredienserna till en chokladtårta åt sin primärklass. Hon valde alltid chokladtårtan framför bussresan. Och hon och hennes barn gick mer än 3 kilometer till och från kyrkan, oavsett väderlek. Den dagen fick jag större uppskattning för hennes chokladtårta. Ännu viktigare var att jag fick veta att den hemliga ingrediensen i Victorias tårta var kärleken hon kände för dem hon tjänade och hennes osjälviska offer för oss. När jag tänker tillbaka på Victorias tårta kommer jag ihåg ett osjälviskt offer i den tidlösa lärdom som frälsaren gav sina lärjungar när han gick mot offerkistorna i templet. Ni kan berättelsen. Elder James C. Talmage lärde att det fanns 13 offerkistor i vilka folket lade ner sina bidrag till de olika ändamål som fanns angivna på kistorna. Jesus såg på raden av rådgivare, av givare som bestod av alla slags människor. Några lade ner sina gåvor med tydlig uppriktighet, medan andra lade ner stora summor av silver och guld i förhoppningen att bli sedda, uppmärksamma och prisade för sina gåvor. Bland de många var en fattig änka som i en av offerkistorna lade ner 2 små bronsmynt kända som skärvar. Hennes bidrag var mindre än 0,5 cent i amerikanska mynt. Herren kallade sina lärjungar till sig och fäste deras uppmärksamhet på den utblottade änkan och hennes handling. I det att han sa: jag säger i sanningen, Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Änkan verkade inte ha en framstående ställning i samhället på sin tid. Hon innehade något viktigare. Hennes avsikter var rena. Och hon gav allt hon hade att ge. Hon kanske gav mindre än andra. På ett tystare sätt än andra. På ett annorlunda sätt än andra. I vissa ögon var hennes gåva obetydlig. Men i frälsarens ögon, han som utskiljer hjärtats tankar och avsikter, gav hon sitt allt. Systrar, ger vi vårt allt till Herren utan förbehåll? Offrar vi vår tid och våra talanger så att det uppväxande släktet kan lära sig älska Herren och hålla hans bud? Betjänar vi både de omkring oss och de vi har fått i uppgift att betjäna med omsorg och noggrannhet genom att offra tid och energi som vi skulle ha kunnat använda på andra sätt? Lever vi efter de två största buden, att älska Gud och att älska hans barn? Ofta visar sig den kärleken som tjänande. President Dallin H. Oaks har sagt: vår frälsare ägnade hela sitt liv åt osjälviskt tjänande. Han lärde att vi alla bör följa honom genom att förneka oss själviska intressen för att kunna tjäna andra. Han fortsatte: ett vanligt exempel på att ägna sig helhjärtat åt att tjäna andra är de uppoffringar föräldrar gör för sina barn. Mödrar genomgår lidande och får avstå från egna prioriteringar och bekvämligheter för att bära på och uppfostra varje barn. Fäder anpassar sina liv och prioriteringar för att försörja en familj. Vi gläder oss också åt de som tar hand om handikappade familjemedlemmar och åldrande föräldrar. Ingen som tjänar på detta sätt frågar: vad har jag för fördel av det? Allt detta kräver att den egna bekvämligheten läggs åt sidan för osjälviskt tjänande. Och allt det här visar på den eviga principen att vi är lyckligare och nöjdare när vi handlar och tjänar med tanke på vad vi kan ge och inte med tanke på vad vi kan få. Vår frälsare lär oss att följa honom genom att göra de uppoffringar som behövs för att kunna ägna vårt liv åt att osjälviskt tjäna andra. President Thomas S. Monson lärde också att när vi står inför vår mästare blir vi kanske inte tillfrågade: hur många ämbeten hade du? Utan snarare: hur många människor hjälpte du? Man kan egentligen aldrig älska Herren förrän man tjänar honom genom att tjäna hans folk. Med andra ord, systrar, kommer inte att ha någon betydelse om vi satt på de bekväma sätena eller kämpade för oss att ta oss igenom mötet på en rostig klappstol i den bakersta raden. Det kommer inte ens att ha någon betydelse om vi blir tvungna att gå ut i foajén för att trösta ett gråtande spädbarn. Det som kommer att betyda något är att vi kom dit med en önskan att tjäna. Att vi lade märke till dem vi är stödsystrar till och glatt hälsade på dem. Och att vi presenterade oss för de andra på vår rad av klappstolar och sträckte oss ut i vänskap trots att vi inte fått i uppgift att betjäna dem. Och det kommer verkligen att betyda något att vi gör allt som vi gör med den speciella ingrediensen tjänande i kombination med kärlek och uppoffringar. Jag har lärt mig att vi inte behöver baka en chokladtårta för att vara framgångsrika och hängivna primärlärare. För det handlade inte om tårtan. Det var kärleken bakom handlingen. Jag vittnar om att kärlek helgas genom offer. En lärares uppoffringar. Och ännu mer genom Guds sons yttersta och eviga offer. Jag vittnar om att han lever. Jag älskar honom och vill lägga undan själviska önskningar för att kunna älska och tjäna som han gör. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, dear sisters.
Tack kära systrar. Församlingen sjunger nu med kören. Kom låt oss nu glädjas, nummer 3 i svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från president Henry B. Eyring, andra rådgivare i första presidentskapet. Han följs av president Dallin H. Oaks som verkar som första rådgivare i första presidentskapet.
My beloved sisters, it is wonderful to meet with you.
Mina kära systrar, det är underbart att vara med er. Det här är en spännande tid i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Herren utgjuter kunskap över sin kyrka, som han lovat att han skulle göra. Ni minns vad han sa. Hur länge kan rinnande vatten förbli orent? Vilken makt kan hålla tillbaka himlarna? Lika gärna kan människan sträcka ut sin svaga arm för att hejda Missourifloden i dess bestämda lopp eller vända den mot strömmen, som att hindra den allsmäktige från att utgjuta kunskap från himlen över de sista dagars heligas huvuden. en del av Herrens nuvarande utgjutande av kunskap handlar om att han allt snabbare utgjuter den över sitt folks huvuden och till deras hjärtan. Han har klargjort att vår himmelske faders döttrar ska spela en framträdande roll i detta förunderliga påskyndande. Ett exempel på detta under är att han leder sin profet att lägga mycket större vikt vid undervisning av evangeliet i hemmet och i familjen. Ni kanske frågar, hur ger detta trofasta systrar en framträdande roll i att hjälpa Herren utgjuta kunskap över det heliga? Herren ger svaret i familjen, ett tillkännagivande för världen. Ni minns orden, men ni kanske ser en ny innebörd och inser att Herren förutsåg dessa spännande förändringar. I tillkännagivandet gav han systrar uppdraget att vara de främsta evangelielärarna i familjen med dessa ord. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. Detta innefattar att vårda med evangeliets sanningar och kunskaper. Tillkännagivandet fortsätter. Fadern och modern är skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar. De är likvärdiga partners, likvärdiga i potential att växa andligt och inhämta kunskap och är sålunda förenade genom att hjälpa varandra. De är likvärdiga i sin gudomliga bestämmelse att upphöjas tillsammans. De kan faktiskt inte bli upphöjda ensamma. Varför ges då en Guds dotter i en enad och jämställd relation det främsta ansvaret för att ge omvårdnad med den viktigaste näringen som alla måste få, nämligen kunskap om den sanning som kommer från himlen? Så vitt jag kan förstå har detta varit Herrens sätt allt sedan familjer skapades i den här världen. Det var Eva som tog emot kunskapen om att Adam behövde äta av frukten från trädet med kunskap för att de skulle kunna hålla alla Guds bud och bilda en familj. Jag vet inte varför kunskapen kom till Eva först, men Adam och Eva var fullkomligt förenade när kunskapen utgöts över Adam. Ett annat exempel på hur Herren använde kvinnors vårdande gåvor visar sig i hur han stärkte hela mans söner. Jag får en klump i halsen när jag läser berättelsen och sedan minns min egen mors lågmälda, lugnande ord när jag får hemifrån för till militärtjänst. Hela man skrev, de hade av sina mödrar lärt att om de inte tvivlade skulle Gud rädda dem. Och de upprepade sina mödrars ord för mig och sade, vi tvivlar inte på våra mödrar visste det. Jag känner inte till alla Herrens skäl till att ge främsta ansvaret för familjens omvårdnad till trofasta systrar. Men jag tror att det har med att göra med er förmåga att älska. Det krävs stor kärlek för att känna en annans behov som större än sina egna. Det är Kristi rena kärlek till den person som ni hjälper. Den känslan av kärlek som kommer av att den som valt att vårda har blivit värdig inflytandet av Jesu Kristi försoning. Hjälpföreningens motto, som min mor var exempel på, tycks mig inspirerat. Kärleken upphör aldrig. Som Guds döttrar har ni en medfödd stor förmåga att känna andras behov och att älska. Det gör er i sin tur mer mottagliga för andens viskningar. Anden kan sedan leda era tankar, era ord och era gärningar till att vårda människor, så att Herren kan utgjuta kunskap, sanning och mod över dem. Ni systrar som hör mina ord är alla på olika platser i er färd genom livet. En del av er är flickor som är kvar på kvinnornas möten för första gången. En del av er är unga kvinnor som förbereder er för att bli de vårdare Gud vill att ni ska vara. En del är nygifta som ännu inte har fått barn och andra är unga mödrar med ett eller flera. En del är mödrar till tonåringar och andra barn på missionsfältet. En del har barn vars tro försvagats och är långt hemifrån. En del lever ensamma, utan någon trogen livskamrat. Några är mor- och farmödrar. Men oavsett era personliga omständigheter är ni en del, en viktig del av Guds familj och er egen familj, vare sig det är i framtiden, i den här världen eller i andevärlden. Ni har av Gud anförtrotts omvårdnad av så många av hans och era familjer som ni kan med er kärlek och er tro på Jesus Kristus. Er praktiska utmaning är att veta vem ni ska vårda, hur och när. Ni behöver Herrens hjälp. Han känner andras hjärtan och vet när de är redo att ta emot er hjälp. Er trosbön blir nyckeln till er framgång. Ni kan lita på hans ledning. Han gav denna uppmuntran. Be till Fadern i mitt namn, i tro och med tillit till att ni ska få. Så ska ni få den heliga anden som uppenbarar allt som är lämpligt. Förutom bönen blir allvarliga skriftstudier en del av er växande förmåga till näring. Här är löftet. Bekymra er inte heller i förväg för vad ni ska säga, utan samla ständigt livets ord i era sinnen. Och det ska i samma stund bli givet er den del som ska tilldelas var och en. Så ni lägger mer tid på att be, att begrunda och meditera över andliga frågor. Kunskap om sanningen kommer att utgjutas över er och ni tillväxer i er förmåga till omvårdnad om er familj. Det kommer tillfällen när ni känner att era framsteg i att lära hur ni ska hjälpa andra bättre går långsamt. Det krävs tro för att hålla ut och han har sänt den här uppmuntran. Bli därför inte trötta av att göra gott. Ty ni lägger grundvalen till ett stort verk och av det ringa kommer det som är stort. Se, Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne. Och de villiga och lydiga ska i dessa sista dagar äta Sions lands goda. Er närvaro här ikväll visar att ni är villiga att ta till er Herrens inbjudan att ge näring. Det gäller också de yngsta här ikväll. Ni kan veta vem ni behöver hjälpa i er familj. Om ni ber med ärligt uppsåt kommer ett ansikte eller ett namn till sinnet. Om ni ber och frågar vad ni ska göra eller säga, känner ni ett svar. Varje gång ni lyder växer er förmåga att vårda. Ni förbereder er för den dag när ni får omvårdnaden av egna barn. Mödrar till tonåringar kan be för att få veta hur de ska hjälpa en son eller dotter som verkar oemottaglig för omsorgen. Ni kan be för att få veta vem som kan ha ett andligt inflytande som ert barn behöver och kan ta emot. Gud hör och besvarar sådana böner ur hjärtat från oroliga mödrar och han sänder hjälp. Och en farmor eller mormor här ikväll kan känna sorg i hjärtat orsakad av hennes barns och barnbarns kamp och svårigheter. Ni kan få mod och vägledning av andra familjers upplevelser i skrifterna från Adams och Evas tid genom Fader Israel och vidare till varje familj i Mormons bok ges en säker lärdom. Sluta aldrig älska. Vi har frälsarens uppmuntrande exempel när han betjänade sin himmelske faders upproriska andebarn. Också när de och vi orsakar smärta är frälsarens hand ännu utsträckt. Han talade i tredje nefe om sina andliga systrar och bröder som han förgäves försökte att vårda sig om. O, ni människor som är av Israels hus, hur ofta har jag inte samlat er som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar och vårdat mig om er. För systrar i varje stadium av livets resa, i varje familjesituation och i alla kulturer är frälsaren det fullkomliga exemplet på hur ni kan spela en framträdande roll i hans strävan att lägga starkare betoning på evangelieundervisning i hemmet. Ni kommer att låta era medfödda känslor av kärlek påverka förändringar i er familjs aktiviteter och vanor. Det kommer medföra större andlig tillväxt. När ni ber med och för familjemedlemmar ska ni känna er egen och frälsarens kärlek till dem. Detta blir allt mer än er andliga gåva när ni söker den. Era familjemedlemmar kommer att känna detta när ni ber med större tro. Och när familjen samlas för att läsa skrifterna högt har ni redan läst dem och bett för att förbereda er. Ni har funnit tillfällen att be om anden, om att anden ska upplysa ert sinne. När det sen är er tur att läsa känner familjen er kärlek till Gud och till hans ord. Och de får näring av handen, av honom och av hans ande. Samma utgjutande kan ske vid varje familjesamling som ni ber och planerar för det. Det kan ta arbete och tid, men det åstadkommer underverk. Jag minns en lärdom som min mor gav mig när jag var liten. Jag ser fortfarande för mitt inre öga den färgglada karta hon gjort över aposteln Paulus resor. Jag undrar hur hon fann tid och energi till att göra den. Och jag är än idag välsignad genom hennes kärlek till den trofaste aposteln. Ni kan alla finna sätt att bidra till det utgjutandet av sanning över era familjer i Herrens återställda kyrka. Var och en av er ska be, studera och begrunda för att veta vad just ert bidrag ska bli. Men detta vet jag. Var och en av er, jämlikt sammanlänkade med Guds söner, ska bli en viktig del av ett underverk av lärande och efterlevnad av evangeliet som ska påskynda Israels samling och förbereda Guds familj för Herren Jesu Kristi återkomst i härlighet. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear sisters, how wonderful to have this new general.
Mina kära systrar, hur underbart är det inte att ha det här nya konferensmötet för kyrkans kvinnor, 8 år och äldre. Vi har hört ett inspirerat budskap från president Eyring och systrarna. Vi tycker om att arbeta under ledning av president Russell M. Nelson och ser fram emot hans profetiska tal. Barnen är vår dyrbaraste gåva från Gud, vår eviga avkomma. Ändå lever vi i en tid när många kvinnor inte har någon önskan att föda och fostra barn. Många unga vuxna väntar med giftermål tills deras timliga behov är uppfyllda. Genomsnittsåldern för giftermål bland kyrkans medlemmar har stigit med mer än 2 år och antalet födslar bland kyrkans medlemmar minskar. USA och en del andra länder står inför en framtid där för få barn blir vuxna och kan försörja antalet vuxna som går i pension. Över 40% av de barn som föds i USA föds av ogifta mödrar. De här barnen är sårbara. Var en av dessa trender motarbetar vår himmelske faders gudomliga frälsningsplan. Sista dagars heliga kvinnor förstår att moderskapet är deras högsta prioritet och deras yttersta glädje. President Gordon B. Hinckley sa: kvinnor upplever för det mesta sin största tillfredsställelse och lycka i hemmet och familjen. Gud nedlade i kvinnan något gudomligt som finner uttryck i tyst styrka, förfining, frid, godhet, dygd, sanning och i kärlek. Och alla dessa framstående egenskaper får sitt sannaste och mest tillfredsställande uttryck i moderskapet. Han fortsatte: det viktigaste arbete en kvinna någonsin kan uträtta är att vårda, undervisa, upplyfta, uppmuntra och fostra sina barn i rättfärdighet och sanning. Oavsett vad en kvinna gör finns det inget annat som kan jämföras med detta. Mödrar, älskade systrar, vi älskar er för dem ni är och för vad ni gör för oss alla. I sitt viktiga tal En vädjan till mina systrar från 2015 sa president Russell M. Nelson: Guds rike är inte och kan inte vara fullständigt utan kvinnor som ingår heliga förbund och sedan håller dem. Kvinnor som talar med Guds kraft och myndighet. Idag behöver vi kvinnor som vet hur man får viktiga saker att ske genom tro och som är modiga försvarare av goda seder och familjen i en värld genomsyrad av synd. Vi behöver kvinnor som ägnar sig åt att leda Guds barn längs förbundets väg mot upphöjelse. Kvinnor som vet hur man får personlig uppenbarelse, som förstår kraften och friden i tempelbegåvningen. Kvinnor som vet hur man kallar ner himlens krafter för att skydda och stärka barn och familj. Kvinnor som undervisar oförskräckt. Slutcitat. De här inspirerade lärdomarna baseras alla på familjen, ett tillkännagivande för världen, där den här återupprättade kyrkan återbekräftar de läror och förfaringssätt som var centrala i skaparens plan innan han skapade jorden. Nu vänder jag mig till den yngre gruppen bland mina åhörare, mina kära unga systrar. Genom er kunskap om Jesu Kristi återställda evangelium är ni unika. Er kunskap gör att ni kan hålla ut och övervinna svårigheterna med att växa upp. Från tidig ålder har ni deltagit i projekt och program som har utvecklat era talanger, som att skriva, tala, planera. Ni har lärt er ansvarsfullt beteende och hur man står emot frestelser att ljuga, fuska, stjäla eller använda alkohol eller droger. En studie vid University of North Carolina av amerikanska tonåringar och religion uppmärksammade hur unika ni är. En artikel i Charlotte Observer hade titeln Mormon Teens Cope Best. Mormonungdomar klarar sig bäst. Studier visar att de klarar tonåren bättre än sina jämnåriga. Den här artikeln drog slutsatsen: mormoner klarade bäst att undvika riskbeteenden, gjorde bra ifrån sig i skolan och hade positiv inställning till framtiden. En av forskarna i studien som hade intervjuat de flesta av våra ungdomar sa: i nästan alla kategorier vi tittade på fanns ett tydligt mönster. Mormonerna låg först. Men varför är ni bäst på att klara av uppväxtårens svårigheter? Unga kvinnor, det är för att ni förstår vår himmelska faders stora plan för vår lycka. Den säger er vilka ni är och vad syftet med era liv är. Ungdomar med den insikten är de första att lösa problem och de första att välja rätt. Ni vet att ni kan få Herrens hjälp att övervinna alla svårigheter med att växa upp. En annan anledning till att ni är mest effektiva är att ni förstår att ni är barn till en himmelsk fader som älskar er. Ni är säkert väl bekanta med vår underbara psalm: himlens Gud är städs oss nära. Här är första versen som vi alla har sjungit och trott på. Himlens Gud är städs oss nära, oss beskyddar natt och dag. Och om vi söker skriftens lära, om vi följer Herrens lag. Det finns två lärdomar i den versen. För det första, att vår himmelske fader är nära och vakar över oss natt och dag. Tänk på saken. Gud älskar oss, han är nära oss och han vakar över oss. Och för det andra vill han välsigna oss om vi följer Herrens lag. Vilken tröst mitt i vår oro och våra svårigheter. Ja, unga kvinnor, ni är välsignade, ni är underbara. Men ni, liksom alla våra himmelska faders barn, behöver följa Herrens lag. Här skulle jag kunna ge råd om många olika saker, men jag har valt två. Mitt första råd gäller mobiltelefoner. En nyligen gjord landsomfattande undersökning fann att över hälften av alla tonåringar i USA säger att de lägger för mycket tid på sina mobiler. Över 40% sa att de kände sig oroliga när de inte hade sina mobiler med sig. Det här var vanligare bland flickor än bland pojkar. Mina unga systrar, och vuxna också faktiskt. Era liv välsignas om ni begränsar användningen och ett beroende av era mobiler. Mitt andra råd är ännu viktigare. Var snäll och vänlig mot andra. Vänlighet är något som många av våra ungdomar redan ägnar sig åt. Vissa ungdomsgrupper i vissa områden har visat åt alla vägen. Vi har inspirerats av våra unga människors vänliga handlingar mot dem som behöver kärlek och hjälp. På många sätt ger ni den här hjälpen och visar den här kärleken till varandra. Vi önskar att alla skulle följa ert exempel. Samtidigt vet vi att fienden frestar oss alla att vara ovänliga. Och det finns många, många exempel på det. Även bland barn och ungdomar. Ihållande ovänlighet kallas för många saker. Mobbning eller gängbildning för att frysa ut andra. Det här är exempel på att avsiktligt tillfoga klasskamrater eller vänner smärta. De här exemplen gäller er, mina unga systrar. Det är inte behagligt för Herren om vi är elaka eller grymma mot varandra. Här är ett exempel. Jag känner till en ung man, flykting här i Utah, som blev retad för att han var annorlunda. Bland annat för att han ibland talade sitt eget modersmål. Han trakasserades av ett gäng privilegierade ungdomar tills han slog tillbaka på ett sätt som gjorde att han fängslades i över, satt i fängelse i över 70 dagar medan man övervägde att deportera honom. Jag vet inte vad som provocerade den här gruppen ungdomar, många av de sista dagars heliga liksom ni, men jag kan se vilken inverkan deras elakhet har haft. En tragisk upplevelse till ett högt pris för ett av Guds barn. Små, ovänliga handlingar kan få förödande konsekvenser. När jag hörde talas om det här jämförde jag det med vad vår profet, president Nelson, sa nyligen under en världsomfattande andakt för ungdomar. När han bad er och andra ungdomar hjälpa till att samla in Israel sa han åt er: stick ut och var annorlunda än världen. Du och jag vet att du ska vara ett ljus för världen. Därför behöver Herren att du ska se ut som, låta som, bete dig som och klä dig som en sann lärjunge till Jesus Kristus. I ungdomskåren som president Nelson uppmanade er att gå med i är de inte elaka mot varandra. De följer Herrens lärdom att nå ut och vara kärleksfulla och omtänksamma. Till och med vända andra kinden till när vi känner att någon har felat mot oss. I ett generalkonferenstal, ungefär när många av er föddes, prisade president Hinckley vackra, unga kvinnor som anstränger sig att leva efter evangeliet. Han beskrev dem precis som jag vill beskriva er. Citat: de är generösa mot varandra. De försöker stärka varandra. De är till heder för sina föräldrar och sina hem. De växer upp och kommer som vuxna kvinnor livet igenom att bära med sig de ideal som nu motiverar dem. Slutcitat. Som tjänare till Herren kan jag säga, vår värld behöver er godhet. Var vänliga mot varandra. Jesus lärde oss att älska varandra och att behandla andra som vi vill bli behandlade. När vi strävar efter att vara vänliga kommer vi närmare honom och hans kärleksfulla inflytande. Mina kära systrar, om ni ägnar er åt elakheter eller småaktighet, enskilt eller i grupp, bestäm er nu för att förändras och uppmuntra andra att ändra sig. Det är mitt råd och jag ger det till er som en Herren Jesu Kristi tjänare, eftersom hans ande har manat mig att tala till er om det här viktiga ämnet. Jag vittnar om Jesus Kristus, vår frälsare, som lärde oss att älska varandra som han älskade oss. Jag ber att vi ska göra detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Dear sisters, we express kära systrar, vi uppskattar verkligen var och en av er för att ni har delat den här kvällen med oss. Vi tackar kören och alla andra som har deltagit, och vi uppskattar dem som hjälpt till att förbereda det här mötet på något sätt. Avslutande talare i det här mötet blir vår älskade profet president Russell M. Nelson. Efter president Nelsons tal avslutar kören mötet med att sjunga "Vi vill ge världens hans ord". Tacksägelse får vi sedan av syster Jennifer Free som verkar i primärs generalkommitté.
It is wonderful to be with you, my dear and precious.
Det är underbart att få vara med er, mina kära systrar. En upplevelse jag nyligen hade kanske kan ge er en glimt av hur jag känner för er. Och de gudomliga förmågor som ni har begåvats med. Jag kan erkänna att en dag när jag talade till församling i Sydamerika blev jag mer och mer engagerad i mitt ämne. Och vid ett avgörande ögonblick så sa jag, som mamma till 10 barn kan jag säga att...
Och
sen talade jag vidare. Jag insåg inte att jag hade använt ordet mamma. Min tolk, som tog för givet att jag hade sagt fel, ändrade ordet mamma till pappa, så församlingen visste inte att jag hade kallat mig själv mamma. Men min hustru Wendy hörde det, och hon tyckte att min freudianska felsägning var underbar. I det ögonblicket bubblade en djup längtan i mitt hjärta över att göra skillnad i världen. Som bara en mor kan göra. När jag under åren har blivit tillfrågad varför jag valde att bli läkare har mitt svar alltid varit detsamma. Eftersom jag inte kunde välja att bli mor. Jag vill att ni förstår att när jag använder ordet mor talar jag inte bara om de kvinnor som har fött eller adopterat barn i det här livet. Jag talar om alla våra himmelska föräldrars vuxna och döttrar. Varje kvinna är mor i kraft av sin eviga, gudomliga natur. Så ikväll, som pappa till 10 barn... Pappa till 10 barn, 9 döttrar och en son. Och som kyrkans president ber jag att ni ska kunna känna hur djupa känslor jag har för er. För vilka ni är och för allt det goda ni gör. Ingen kan göra det som en rättfärdig kvinna kan göra. Ingen kan kopiera en mors inflytande. Män kan framföra och gör det också vår himmelske faders och frälsarens kärlek. Men kvinnor har en speciell, särskild talang för det, en gudomlig begåvning. Ni har förmågan att känna av vad någon annan behöver och när han eller hon behöver det. Ni kan nå ut, trösta, undervisa och stärka någon när han eller hon behöver det som mest. Kvinnor ser saker på ett annat sätt än män. Och vi behöver verkligen ert perspektiv. Av naturen tänker ni först på andra. Och på hur era handlingar påverkar andra. Som president Irene påpekade så var vår härliga moder Eva med sin vidsträckta vision av vår himmelske faders plan som tog initiativet till det vi kallar för fallet. Hennes visa och modiga val och Adams stödjande beslut förde Guds lyxalighetsplan framåt. De gjorde det möjligt för var och en av oss att komma till jorden och få en kropp och visa att vi skulle välja att stå upp för Jesus Kristus nu, precis som vi gjorde i förutillvaren. Mina kära systrar, ni har särskilda andliga gåvor och förmågor. Ikväll uppmanar jag er med hela mitt hjärtas förhoppning att be om att ni förstår era andliga gåvor och att odla, använda och förstora dem mer än ni någonsin gjort. Ni förändrar världen när ni gör det. Som kvinnor inspirerar ni andra och utgör en förebild värd att efterlikna. Låt mig ge lite bakgrund till två av de stora tillkännagivanden som gavs under vår senaste generalkonferens. Ni, mina kära systrar, var viktiga för var och en av dem. Först, stödverksamheten. Den främsta måttstocken för tjänare utgörs av vår frälsare Jesus Kristus. Generellt är kvinnor och har alltid varit närmare den nivån än män. När man verkligen betjänar så följer man sina känslor för att hjälpa någon annan uppleva mer av frälsarens kärlek. Benägenheten att tjäna ligger i rättfärdiga kvinnors natur. Jag känner kvinnor som ber varje dag. Vem vill du att jag ska hjälpa idag? Före tillkännagivandet i april 2018 om ett högre och heligare sätt att bry sig om andra hade en del män tendensen att bocka av hemlärandet som utfört och gå vidare till nästa uppgift. Men när ni kände att en syster ni besökte behövde hjälp var er respons omedelbar och varade hela månaden. Alltså var det ert sätt att tjäna som inspirerade oss att gå upp en nivå till stödverksamheten. För andra, under den senaste generalkonferensen omstrukturerade vi också Melkisedeska prästerömmens kvorum. När vi brottades med hur vi kunde hjälpa männen att kyrkan att bättre verka i sin ansvar begrundade vi noga hjälpföreningens exempel. I hjälpföreningen så möts kvinnor i olika åldrar och stadier i livet. Varje årtionde i livet bär med sig unika utmaningar och ändå var ni där vecka efter vecka och umgicks tillsammans, växte och undervisade evangeliet tillsammans och gjorde verklig skillnad i världen. Nu följer de melkisedeska prästerumsbärarna ert exempel och är medlemmar i äldstekvorumet. Dessa män är mellan 18 och 98 år, kanske äldre, har lika varierande erfarenhet inom prästerömmet och kyrkan. Så de här bröderna kan nu skapa starkare brödraband, lära tillsammans och välsigna andra på ett mer effektivt sätt. Om ni minns, i juni så talade syster Nelson och jag till kyrkans ungdomar och vi uppmanade dem att gå med i Herrens ungdomskår för att samla in Israel på båda sidor av slöjan. Denna insamling är den största utmaningen och det största uppdraget och det största verket på jorden idag. Det är ett uppdrag som har ett enormt behov av kvinnor, för kvinnor formar framtiden. Så ikväll framgör jag en profetisk vädjan till er, kyrkans kvinnor, att forma framtiden genom att hjälpa till att samla in det skingrade Israel. Så var kan ni börja? Jag vill ge er 4 uppmaningar. För det första så uppmanar jag er att delta i en 10 dagar lång fasta från sociala medier och från alla andra medier som föder negativa och orena tankar i ert sinne. Be om att få veta vilka inflytande ni ska avstå från under er fasta. Effekten av den 10 dagar långa fastan kan överraska er. Vad märker ni efter ni har tagit paus från världens perspektiv som har skadat er ande? Har det skett en förändring i vad ni nu vill spendera er tid och energi? Har några av era prioriteter förändrats? Om än aldrig så lite. Jag uppmanar er att skriva ner och genomföra varje intryck. För andra, uppmanar er att läsa hela Mormons bok före årets slut. Hur omöjligt det än må verka med allt ni försöker klara av i era liv, om ni tar emot den här uppmaningen helhjärtat, hjälper Herren er finna ett sätt att åstadkomma det. Och när ni studerar under bön, så lovar jag att himlarna öppnas för er. Herren välsignar er med ökad inspiration och uppenbarelse. När ni läser uppmanar er att markera varje vers som talar om eller syftar på frälsaren. Var sedan avsiktliga i att tala om Kristus, glädjas i Kristus och predika om Kristus för era familjer och vänner. Ni och de dras närmare frälsaren genom den här processen. Och förändringar, till och med underverk, börjar ske. Idag tillkännagavs det nya söndagsschemat och ett hemcentrerat studiekursmaterial som stöds av kyrkan. Som ni har blivit undervisade, nu har ni, mina kära systrar, nyckeln till framgång för den här nya och balanserade ansträngningen att undervisa om evangeliet. Snälla, undervisa dem ni älskar om det ni lär er i skrifterna. Lär dem att vända sig till frälsaren och hans helande och renade kraft när de syndar. Och lär dem hur de kan använda sig av hans stärkande kraft varje dag i sitt liv. För det tredje, etablera ett mönster för regelbundna tempelbesök. Det kan kräva lite mer fler uppoffringar i era liv. När ni besöker templet mer regelbundet kan Herren lära er hur man använder sig av hans prästadömets kraft som ni har begåvats med i templet. Ni som inte bor nära ett tempel uppmanar jag er att under bön studera det som står om tempel i skrifterna och i de levande profeternas ord. Sök att veta mer, att förstå mer, att känna mer om tempel än ni någonsin gjort förr. I vår världsomfattande andakt i juni berättade jag om en ung man vars liv förändrades när föräldrarna bytte ut hans smartphone mot en vikmobil. Den unge mannens mor är en orädd, trovisk kvinna. Hon såg sin son glida mot val som kunde hindra honom från att tjäna som missionär. Hon tog sin vädjan till templet för att veta hur hon bäst kunde hjälpa sin son. Och sen genomförde hon varje intryck. Hon sa: jag kände anden leda mig till att kolla min sons mobil vid vissa tidpunkter för att fånga upp särskilda saker. Jag vet inte hur man navigerar de här smarta telefonerna. Men anden ledde mig genom alla sociala medier som jag inte ens använder. Jag vet att anden hjälper föräldrar som söker vägledning för att skydda sina barn. Först var min son rasande på mig. Men efter bara 3 dagar så tackade han mig. Han kände skillnaden. Hennes sons beteende och inställning förändrades dramatiskt. Han blev mer hjälpsam hemma, han log mer och var mer uppmärksam i kyrkan. Och han tyckte mycket om att tjäna i dopavdelningen och förbereda sig för mission. Min fjärde uppmaning till de av er som har åldern inne är att delta fullt ut i hjälpföreningen. Jag uppmanar er att studera det aktuella uttalandet om hjälpföreningens syften. Det är inspirerande. Det kan leda er till att skapa ett uttalande om ett eget livs syften. Jag vädjar också till er att begrunda sanningarna i hjälpföreningens tillkännagivande som publicerades för nästan 20 år sedan. Ett inramat exemplar av detta tillkännagivande hänger på väggen i första presidentskapets kontor. Jag blir glad varje gång jag läser det. Det beskriver vilka ni är och vilka Herren har behov av att ni är precis vid den här tidpunkten när ni gör er del för att samla in det skingrade Israel. Mina kära systrar, vi behöver er. Vi behöver er styrka, er omvändelse, er övertygelse, er förmåga att leda, er visdom och era röster. Vi kan helt enkelt inte samla Israel utan er. Jag älskar er. Och tackar er. Och välsignar er nu med förmågan att lämna världen bakom er när ni hjälper till i detta livsviktiga och brådskande verk. Tillsammans kan vi göra allt vår himmelske fader har behov av oss att vi gör för att förbereda världen för hans sons andra ankomst. Jesus är Kristus. Det här är hans kyrka. Och det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Oh, Our dear heavenly Father.
Vår kära himmelska Fader. Vi är så tacksamma att vi har kunnat samlas som dina döttrar överallt på jorden. Och med önskan att förstå din plan för oss. Kära himmelska Fader, vi är så tacksamma för att vi har talat från, hört från vår prästadömsledare och från våra generalpresidentskvinnors ledare. Vi är så tacksamma för det vi har lärt oss idag, och vi vet att din son leder den här kyrkan, och han gör så genom en levande profet. Vi är så tacksamma att veta och känna till kunskapen att vi har en levande Guds profet idag. Vi är så tacksamma för president Nelson, och vi ber att vi ska ha modet och styrkan och önskan att implementera det råden som vi har fått idag. Himmelska Fader, vi önskar att vi ska fortsätta på förbundets stig som vi vet leder närmare din son. Vi ber att du ska hjälpa oss och att vi ska upphöja våra tankar, vår önskan att vi ska alltid vara värdiga att ha din hans ande hos oss. Och vi ber dig nu i avslutande av den här sessionen att när vi kommer till våra hem att vi ska kunna vara förberedda för att stärka våra familjer, stärka våra församlingar, våra grannskap och där vi bor, som vi älskar och tjänar och tar hand om varandra. Vi tackar för våra alla välsignelser, Gud. Vi älskar dig, vi älskar din son, och vi ber dig om dina välsignelser att vara med oss och alla de som vi älskar. Och vi säger så i Jesu Kristi namn. Amen.